Hej, Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Du lyssnar på Införrätta om lärarmorden på Malmö Latinskola. Det här är den andra och sista delen.
Då lägger jag märke till att det är en till person i korridoren som står och skriker.
Jag kliver över kroppen och går ut. Jag stannar inte.
Jag står med eleven. Jag har nycklarna i handen och är beredd hela tiden. För att om jag skulle komma in en dag så ska vi springa ut.
Så det första jag ser är då en kropp. Vi kollar ju skador och jag vet att vi säger någonting. Vad vi säger det minns jag inte, men det är inget svar tillbaka. Då ser jag ju minst två personer där ute med laddade tjänstevapen som skriker polis.
Vi är i slutet av juli 2022. 4 månader har passerat sedan den 18-årige Fabian Cederholm attackerade och dödade 2 lärare på sin egen skola, Malmö Latin. I sal 52 på Rättscentrum i Malmö pågår huvudförhandlingen där den tilltalade Fabian och flera vittnen berättar om den ödesdigra eftermiddagen, måndagen den 21 mars. Klockan är 5:10 när Fabian slumpmässigt väljer ut sitt första offer och går till attack med kniv och yxa utanför toaletterna i mitten av korridoren på 3:e våningen.
När jag väl rycker fram med den här täljkniven så känns det ju som att allting blev helt hållet snurrigt. Jag börjar höra skrik, jag börjar höra gråt.
2 av dem som hör skriken utifrån korridoren är bildläraren Eva och eleven Vilma som befinner sig i den stora bildsalen.
Och då hör vi ett fruktansvärt skrik.
Eva.
Vi tittar på varandra så här, jag och eleven. För att det är ett brål rakt ut.
Efter att Eva och eleven Vilma sökt skydd i ett av bildsalens hörn går Eva in i ett intilliggande rum och därifrån öppnar hon dörren och tittar ut i korridoren.
Och på golvet ligger en kropp. Fabian står gränsle över kroppen och hugger.
Inne på en handikapptoalett i ena änden av korridoren, ungefär 15 meter från den plats där attacken äger rum, befinner sig eleven Felicia tillsammans med en kompis. När Felicia hör skriken går hon ut i korridoren och ser då även hon hur Fabian attackerar Beatrice.
Och jag bara ser den här personen slå mot personen som låg ner. Och jag kunde inte tyda om det var en yxa eller hammare, men det såg ut som något av det. Och liksom håller ner människan.
Och jag ser när jag öppnar och tittar ut, den här människan som ligger där kommer aldrig mer leva. Det förstår jag. Och när jag har sett detta och
Eva
identifierat honom och jag är helt säker på att det är Fabian, stänger jag dörren, går tillbaka in till salen till eleven som är där inne och så ber jag henne att nu ringer vi. Nu måste vi ringa larmcentralen.
Och då lägger jag märke till att det är en till person i korridoren.
Eleven Felicia.
Som står och skriker. Och jag kan inte heller se vem det är.
Personen som står i korridoren och skriker är en annan lärare på skolan. En kvinna i 50-årsåldern som vi kallar Karin. Karin skriker sluta och hon skriker efter hjälp.
Och någon anledning så vänder jag mig om.
Fabian.
Då ser jag ju, har inte en aning om vem det är, men jag ser ju bara att det är en svart figur. Och då fanns det ju först någon del av mig som undrar, vem är det där?
Och sen så den här kvinnan som stod och var där börjar springa mot ett klassrum.
Det övergår ju i stort sett bara att jag får i den här impulsen att jag attackerar allting som rör på sig. Så det första jag egentligen gör när jag ser henne, det är ju att jag springer efter.
Vi lämnar rättscentrum och vittnesmålen en stund.
Jag heter Konrad Grönlund och jag är 23 år gammal.
Konrad, som idag är journalist, gick gymnasiet på Malmö Latinskola. Och det var där han lärde känna den lärare som vi kallar Karin.
Ja, hon var den som fick mig in på det här ämnet, skulle man kunna säga, genom min gymnasieutbildning. Där hon var min mentor och min lärare i samhällsjournalistik och sånt där.
Konrad beskriver sig själv som en ganska vilsen person under gymnasietiden och säger att han kanske inte var helt lätt att hantera för lärarna alla gånger. Men Karin och hennes lektioner har han bara positiva minnen ifrån.
Man kommer in och säger hon glad och står i dörren och säger typ hej till varenda en. Och hon är liksom, hon var ju lite av en glädjespridare, en liksom en positiv liksom anda, och att det gällde även när man hade det lite tufft och man kom dit och var lite, ja, men på dåligt humör eller man skötte sig illa, så hanterade hon det på ett bra sätt. Så att det var empatiskt och det var, hon kunde liksom mejla eller snacka med dagen efter istället för att man ska ta det när man är, om man säger, uppe i varv. Ja, där var hon ju duktig liksom. Jag skulle säga att de flesta lärarna blir man besviken ibland eller irriterad, men just där så har det inte varit så. För jag kan inte minnas någon gång när man har varit arg eller besviken på henne.
Idag jobbar Konrad som sportjournalist, vilket han drömt om ända sedan gymnasietiden. En dröm som Karin kände till och stöttade. Som när Konrad tillsammans med ett par klasskompisar ville starta en podd om fotboll.
Det var också det att hon liksom fixade så att vi hade access på vårt skolkort till den här lilla poddstudion. Att det kändes också som att då vill man ju någon väl.
Efter gymnasiet flyttar Konrad till Stockholm för att studera journalistik. När han under våren 2022 får en praktikplats som sportreporter på Expressen bestämmer han sig för att skicka ett mejl till några av de lärare på Malmö Latin som betytt mest för honom.
Då är ju Karin en av de personerna, tveklöst. Inget snack om den saken. Och det var inte så dramatiskt. Alltså man ser nu i efterhand att man tror att det ska vara dramatiskt. Det var ju inte det. Utan det var så här, ja men, rolig grej har hänt liksom. Kul att det har blivit så här och tack för ditt stöd och din hjälp typ. Ja, det vore kul att snacka lite liksom. Hoppas att allt är bra typ. Men det var ju den 12 mars eller den 13 mars som det är.
Mm. Men Karin hinner aldrig svara på Konrads mejl. Klockan är runt 7 på morgonen, måndagen den 21 mars, när Karin tar ner sin cykelhjälm från hatthyllan för att bege sig till jobbet. Hon säger till sin man att hon kommer jobba sent, att hon vill få undan några praktiska saker före påsklovet och förbereda inför skolresan till Krakow. Sen en snabb kyss på kinden och Karin cyklar iväg. 10 timmar senare, klockan 5:11 på eftermiddagen, befinner sig Karin i korridoren på 3:e våningen i A-huset. Där blir hon vittne till Fabian Cederholms brutala attack på hennes kollega Beatrice. Karin skriker åt Fabian att sluta. Hon skriker efter hjälp.
Du sa att de ropar på hjälp.
Mm.
Utveckla det.
Felicia.
Det var ju antagligen den första personen som blev attackerad. Skrek ju när den kunde skrika. Och den andra skrek ju kanske lite mer under hela tidsförloppet. Och sen så den här kvinnan som var där började springa mot ett klassrum. Och börjar så här försöka få upp dörren. Men får inte upp dörren, antagligen i ren panik. Och då så vänder sig den här mannen och springer efter. Och jag inser att jag måste tillbaka till toan och låsa in mig. Så att när den här mannen vänder sig om och börjar springa så springer jag tillbaka till toan.
Och då minns jag ju hur
Fabian.
Hon försöker ju öppna dörren med hjälp av sin tagg, vilket hon precis lyckas med innan jag kommer fram. Men jag lyckas på något sätt få tag i dörrhandtaget precis innan hon hinner stänga. Då blir det en kort dragkamp. Och efter 10 sekunder max så lyckas jag väl på något sätt kanske få in benet eller någonting av mig själv mellan dörren.
Okej, men när du springer efter, vad är tanken då? Vad ska du göra med den här personen?
Alltså det är väl antagligen. Alltså jag tror att i stort sett det enda som styr mig under den här synden, det är att jag attackerar allt som rör på sig tills det slutar röra på sig. Tänk inte så mycket på exakt hur det ska gå till eller om det finns något särskilt syfte. Det är verkligen bara, det är i stort sett bara att jag planlöser mig fram nästan lite så här vilt.
Mm.
Så jag tror inte jag tänker så mycket.
Precis innan jag stänger dörren,
Felicia,
så bara vänder jag mig tillbaka och kollar en sista gång. Och ser att han börjat slå mot den här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kvinnan också. Och sen stänger jag dörren och låser och sätter mig in till väggen vid dörren.
Och då attackerar. Och då, eller jag tror jag greppar tag. Till skillnad från det första fallet så använde jag inte kniven på något sätt för att inkapacitera. Utan jag tror nog bara att jag greppar tag och drar ner henne på något sätt. Och alla de här skriken och allt det gör, alltså, det blir ett väldigt, väldigt tydligt ringande i öronen. Och det känns återigen lite som att jag inte riktigt har någon tydlig känsel av det som händer. Det känns lite som att jag tappar kontakten med verkligheten. Och då när hon väl är nere på marken så börjar jag ju då att... Ja, så landar jag ju ett flertal slag.
Samtidigt ringer läraren Eva och eleven Vilma polisen från stora bildsalen.
Så jag har ingen mobil på mig, jag har aldrig det. Men hon hade, hon var väldigt så duktig som ungdomar är, snabb och med mobilen, så hon ringer. Och jag är jätteuppskakad för jag har ju sett det här fruktansvärda. Men hon vet ju inte så mycket, min elev, så hon är lugn och hjälper mig. Jag säger först, du får prata, för att jag är helt i upplösningstillstånd. Men hon lugnar mig så att jag kan prata med larmcentralen.
Det är Vilma som inleder samtalet. Hon berättar var de befinner sig. Att de inte vet vad som händer, men att det pågår någon form av överfall och att de hört skrik. I början av samtalet framgår inte vad Eva sett. Bara att skriken nu tystnat och att de är rädda.
Jag jobbade för dagen med kollega David.
Polis Martin Gillborg.
Och jag jobbar på gränspolisen som spanare, och i normalfallet, vilket även så denna dagen, så var jag civilklädd, eller vi var det, i en civil bil. Och vi hade inget speciellt ärende, utan vi rullar runt och letar efter sånt som är intressant i det vi sysslar med på gränspolisen.
Martin Gillborg och hans kollega befinner sig vid Pildammsparken ett par kilometer från Malmö latinskola när ledningscentralen går ut med ett ärende.
Och ärendet var ungefär kvinna skriker på hjälp på latinskolan. Och som polis vet man att det kan vara allt möjligt ett sånt ärende. Men och vi tittar på honom och då vi var helt överens direkt att ja, men vi kör på det. Så jag börjar köra ditåt.
Samtidigt befinner sig eleven Felicia inne på handikapptoaletten på tredje våningen tillsammans med en kompis. Hon vet inte vad som händer utanför. Hon vet inte var mannen som hon precis sett attackera en person ute i korridoren är eller vad han gör. Men hon vet att dörrarna är tunna och att det är lyhört, så hon vågar inte ringa polisen. Dessutom har både Felicia och hennes kompis telefoner nästan slut på batteri.
Så jag sitter mot den här dörren och försöker kontakta människor som jag vet är på skolan. Så här att säga åt dem att bara kom inte till A-huset. För det hände i A-huset på tredje våningen. Och sen försökte jag liksom hålla kontakt för att veta när polisen kom.
I stora bildsalen pratar läraren Eva och eleven Vilma alltjämt med larmcentralen.
Jag står med eleven, jag har nycklarna i handen och är beredd hela tiden för att jag berättar ju för larmcentralen, det är det min elev hör. Men jag är beredd att om Fabian skulle komma in genom dörren så ska vi springa ut genom ungsrummet och ut genom korridoren och ner för trapporna. Liksom jag har koll hela tiden om dörren öppnas så att vi kan sticka ut. För att vi måste ju safea på något vis eller göra vad vi kan liksom.
Vad är det som gör att du slutar slå?
Det är nog bara efter ett visst antal slag som jag bara stannar upp. Och så jag tror nu att jag är ganska snabb med att jag kliver över kroppen och går ut. Jag stannade inte där inne under någon längre period. Jag har liksom inget intresse av att stanna kvar. Jag vill helst inte titta på personen eller något åt det hållet.
Klockan 17:12:46, bara 2 minuter efter att attacken inleddes, är den över. Och Fabian går ut i trapphuset.
Så som jag känner mig där, alltså jag minns att jag känner mig väldigt, väldigt urladdad. Jag känner mig väldigt svag rent fysiskt. För jag hade ju bilden att om det kom en person till så hade jag bilden att jag skulle inte attackera den. Det kändes liksom som att jag inte skulle vara fysiskt kapabel. Det är ju också att när jag väl då får tänka, jag minns ju att vid något tillfälle att när jag går ut i trapphuset att jag kollar ner och ser vad det är jag håller i och om det faktiskt är ett mordvapen jag håller i. Och då minns jag ju att så fort jag kan hinna tänka efter när jag kommer ut i trapphuset, ingen där, jag bara kommer ut, så känner jag ju bara att jag tänker inte fortsätta. Jag vill inte fortsätta. Det var en så pass konstig känsla, liksom mycket tomhet, liksom det finns liksom ingenting kvar.
Efter att ha stått ute i trapphuset en stund går Fabian tillbaka in i korridoren och in på toaletten.
Det första jag gör är att jag lägger ifrån mig allting. Jag tar av mig den här magväskan, lägger ifrån mig alla verktygen. Jag tror jag tar mig skarfen eller halsduken. Eller åtminstone dra ner den.
Från det att läraren Eva och eleven Vilma ringer och larmar tar det drygt 8 minuter.
Tills vi hör sirenerna från polis som kommer ute på Amiralsgatan. Och det är väldigt tyst under den här tiden. Man hör ingenting. Så att det här huggandet och allt det där, det tystnar ju ganska fort. Och sen är det helt tyst.
Inne på toaletten, precis utanför den stora bildsalen, befinner sig Fabian. I rätten berättar han att han inne på toaletten överväger att ta sitt liv, men att han inte vågar.
Och då ringer jag ju, då beslutar jag om att jag ringer till polisen och ber att de ska komma och ber att de ska komma och hämta mig.
Medan Fabian pratar med larmoperatören anländer den första polispatrullen till skolan. Det är Anton Danmyr och hans kollega som är först på plats.
Så parkerar vi utanför där, grindarna in till Malmö Latinskola.
Av en elev som de träffar ute på skolgården får de veta att man måste ha ett passerkort för att kunna ta sig runt inne på skolan. Och eleven ger dem sitt kort.
Och i samband med detta så går jag in på skolan och tänker direkt att det här är en jättestor skola. Till höger ser jag var den korridoren är och där ser jag flera ungdomar där som jag också uppfattar som våra elever.
Fabian befinner sig alltjämt inne på toaletten på tredje våningen. För larmoperatören och en polis som kopplats in i samtalet berättar han om vad han har gjort och vilka vapen han har använt.
Någonstans så får vi att det ska vara någon som är skadad. Men att det ska finnas någonting mot tillhyggen. Så jag har dragit vapen och kommer in där i korridoren så ser jag de här eleverna och frågar om det är någonting som har hänt på skolan. För ett svar att det inte är någonting som har hänt. Det är en lustig känsla för att allting är väldigt lugnt då. Alltså det är jättetyst.
Polisen Martin Gillborg som vi hörde tidigare och hans kollega kommer nu fram till skolan tillsammans med ytterligare en polispatrull.
Och när vi kommer fram så kommer vi samtidigt som en annan polisbil, målad bil. Och jag får vänta på David för han ska på sig en polisväst. Och sen joggar vi mot entrén och då kommer de andra två kollegorna uniformerade kommer upp bredvid. Så vi tar oss fram till entrén och in genom entrén. Och där måste det ha väntat två kollegor.
Innanför entrén möter de polisen Anton Danmyr och hans kollega. De är nu sex poliser på plats.
Vi konstaterar att det är två trappuppgångar.
Martin.
Och väldigt snabb huvudräkning blev att det var jag och David och de var fyra kollegor. Så jag bara pekar till mig en av de uniformerade. Följ med oss. Och sen går jag först upp i trappuppgången så vi blev tre då.
Martin Gillborg går upp i det ena trapphuset tillsammans med två kollegor. Medan Anton Danmyr går upp i det andra trapphuset tillsammans med två andra kollegor.
Det är knäppt tyst i hela det här trapphuset och man kan inte se en människa. Liksom.
Anton.
Det är glaspartier så att jag kan se våra kollegor på andra trapphuset. Någonstans plan två så säger min kollega Lindgren till mig att skolan är så pass stor och vi har inte fått någon. Vi ska veta att det är någon som är skadad och ska finnas tillhyggen. Då frågar hon om det var. Hon frågar någonting på radion och jag vet att hon får svar. Att det ska röra sig om en yxa och kniv och att det ska gälla tredje våningen.
Vi har alla vårt tjänstevapen uppe, redo.
Polisen Martin.
Så pass har vi ju tolkat informationen som har gått ut att det kan vara något som kan vara potentiellt farligt. Så jag går uppåt i trappen. Jag är först in till den här dörren, in till tredje våningens korridor. Och när jag tittar in så det första jag ser är då en kropp en bit in i korridoren. Jag säger till mina kollegor att vi får ändå kolla pulsen. Det är för oss rätt så uppenbart att det är för sent för henne. Men jag säger till min kollega som är närmare att vi måste kolla pulsen i alla fall ändå.
Varför är det uppenbart för er att det är för sent?
På grund av allt blod, hur kroppen är alltid.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså hur kroppen låg, allt blod. Man såg att det var väldigt mycket våld.
Innanför en av toalettdörrarna, alldeles intill Beatrice kropp, befinner sig Fabian.
Jag hörde steg ute i korridoren. Jag tror till och med jag hörde någon skrika offer.
Och mer hinner vi inte göra där.
Polisen Martin.
Förrän då öppnas toaletter precis bredvid där kroppen ligger. Så öppnas en toaletter.
Och då öppnar jag ju smått dörren.
Fabian.
Och då ser jag ju minst två personer där ute med laddade tjänstevapen. Som skriker polis.
Och det är en man som, så som jag minns det, så tar han ett steg ut. För han är liksom inte inne på toaletten, utan han kommer ut. Men han går inte emot oss, utan säg, ungefär i dörrposten står han och tittar på oss. Och det spontana jag känner, först vill man ju få det till en elev som har varit där inne medan detta hände. Men ungefär på sekunden så börjar intrycken strömma in att det stämmer inte. För han har kapsong och keps som gör att man ser lite skum ut. Liksom. Man ser, det stämmer liksom inte. Personen säger ingenting. Tittar bara på oss frågande. Människan är alldeles för lugn för att ha varit ett vittne borde vara upprört. Så att det stämmer inte. Och sen noterar jag även att där är saker, prylar inne på toaletten. Det hinner jag också notera. Och det stärker också den här känslan att det stämmer inte. Detta tar väl kanske en sekund, alla de här intrycken. Sen frågar David som står vänster om mig. Vad heter du eller vem är du, kanske han sa. Och så säger han Fabian. Och då har jag hört det namnet från ledningscentralen. Jag har liksom inte riktigt, jag kan inte säga när jag hörde det, men det är precis som jag får en känsla att det namnet har nämnts. Jag känner igen det. Och eftersom jag, då har jag hölstrat mitt vapen, så jag tar tag i honom direkt, impulsivt. När jag hör det namnet så tar jag tag i honom och drar honom mot sig. Och utan någon större liksom motstånd så får jag ner honom på marken, på magen. Får upp ena armen bakom ryggen och inser att jag har inte med mig handfängsel. Så jag ber då Daniel som är uniformerad handfängsel. Får dem, sätter handfängsel, säkrar honom. Nästa sak jag tänker på är att han hamnar precis bredvid kroppen, eller kvinnan då, har jag ju förstått i detta laget. Och jag tycker inte han ska, inte av något speciellt taktiskt eller något sånt, men han ska inte ligga där och kunna se på henne. Så jag drar honom någon meter bort från offret.
Nu kommer Anton Danmyr och hans två kollegor som gått i det andra trapphuset in i korridoren.
Jag kommer in genom den här dörren.
Anton.
Ja, det är en jättelång korridor. Och till vänster om mig på marken så ligger där en person i, som är väldigt blodig. Och mina tre kollegor är där. Och jämte den här personen, skadade personen, offret, så ligger där en person till. Ja, jag uppfattar det som en gärningsman.
David försöker komma ut på radion.
Martin.
Att vi har en gärningsman säkrad, men tyvärr är polisen rätt babbliga i stressen. Så det är mycket kollegor som vill säga onödig information. Men till slut kommer David ut att vi har en gärningsman säkrad. Och då, rätt snabbt, så det jag gör sen är att jag frågar honom om han är ensam. Vilket han svarar ja. Och sen frågar jag honom, är det fler offer? Och då svarar han direkt att det är en kvinna till, jag minns inte exakt förstås. Och så frågar jag var Och så inser jag direkt att han är ju fängslad med händerna bakom ryggen. Så han kan ju inte svara. Men jag tittar på dem och han gör liksom på något sätt med huvudet. Så visar han att det är nere där. Och så säger han i ett rum eller i ett klassrum. Och då har de kollegorna som gick i den andra trappuppgången. De måste ha kommit upp. För jag ser kollegor nere i korridoren. Så jag kan peka och förklara att där är ett offer till in i ett rum.
Så jag rusar ner där och kollega Lindgren efter mig.
Anton.
Alltså det är en lång, lång, lång korridor. Och jag får det som att det ska vara ner i korridoren liksom. Men där är dörrar på sidorna. Och det här passerkortet som vi har fått, minns jag att vi testar på en dörr. Och ja, så det här passerkortet funkar ju då inte.
En bit ner i korridoren ser de ett nyckelband och ett passerkort som ligger på golvet utanför en dörr. När de kommer närmare ser de också droppar av blod.
Och jag öppnar dörren och kliver in. Precis innanför den här dörren så ligger en kvinna i väldigt mycket blod. Det första jag ser är alltså huvudet är mot, alltså riktning mot dörren och benen in mot klassrummet. Och det är väldigt mycket, mycket blod och så som det är väldigt mycket våld mot hennes ansikte. Där är ingen andning och där är väldigt, väldigt mycket blod.
Hur är det? Kan du göra någon bedömning medvetande grad?
Vi får ingen kontakt.
Vad gör ni för något?
Alltså vi kollar ju skador och jag vet att vi säger någonting, vad vi säger, det minns jag inte, men det är inget svar tillbaka.
Polisen Martin är fortfarande ute i korridoren med Fabian.
Det blir lite rörigt, för sen ska vi få in ambulanspersonal och man märker att de ska börja prioritera. Min uppgift därifrån blev i stort sett att jag bara stannar hos Fabian nu. Jag försöker förklara lite vad som ska hända. Att om en stund ska du föras. Kommer en bil och så ska vi ta ner dig och så ska du köras vidare till arresten. Och när det väl finns en bil för dig så går vi ner med honom och så får han sättas in och köras därifrån.
Eleven Felicia och hennes kompis är fortfarande inne på handikapptoaletten.
Och sen när polisen väl knackar på toadörren så vågar inte vi öppna. Så att de låste upp dörren och kommer in och de frågar vilka vi är och ber oss om våra ID:n för att veta vilka vi är. Och sen får vi stanna på toan ett bra tag. Därför de skulle liksom få dessa två som blev attackerade till sjukhus och allt sånt. Och få ett grepp om situationen. Och när vi väl får lämna toan så möter vi upp med några andra vittnen. Och sen så får vi gå till lärarrummet på våning 1 i A-huset. Och så får vi sitta där och vänta. Och då får vi tillgång till laddare så att vi kan ladda mobilerna. Och då kontaktade jag min familj.
Den tidigare eleven Konrad Grönlund, som under gymnasietiden hade Karin som lärare och mentor, sitter den här eftermiddagen hemma i sin lägenhet i Stockholm och skriver C-uppsats.
Jag sitter vid datorn och är i princip klar för dagen och har därmed lite tid över. Och jag kommer ihåg att jag fick en push på min telefon som var... Jag kunde inte ta in det för att det var... Det var liksom svårt att förstå vidden av det som det stod. Jag går in på om det var TV4 Play eller om det var SVT Play och kollar en livesändning och försöker ta in allting. Och jag satt här i Stockholm och kände att okej, att det var helt overkligt, att man såg bilder utifrån skolan med, ja, vad var det, ambulanser och allt möjligt. Och jag kände att det där är inte det som jag, det är den känslan som jag förknippar med den skolan. Liksom.
I nyhetsrapporteringen under kvällen kommer det fler detaljer om attacken. Och det konstateras att två personer har avlidit.
Vid, ja men det kan vara 10 eller 11, så sitter jag i ett gruppsamtal med vänner som är härifrån i Stockholm. Och en som är från Malmö som jag då. Och då hade de varit inne och läst flashback-trådar och sådär. Ja, vilket jag inte klarade av själv. Jag hade avstått det. Och då hade de ju nämnt namn som hade cirkulerat. Då var det ju ett namn som fick det att hugga till i magen på mig. Och det var ju då Karins.
Det brutala dådet chockar en hel stad. Utanför Malmö Latinskola samlas människor under tisdagskvällen för en minnesstund. En av alla de elever som är där för att hedra offren intervjuas då av Aftonbladet.
Jag är helt mållös. Jag vet inte vad... Svårt att veta om man ska reagera på någonting som man aldrig varit med om innan. När jag tänker på lärarna, jag kommer bara ihåg hur glada de var varje lektion. Hur fantastiskt fina de är. Jag förstår inte hur någon hade kunnat lära dem något ont.
En tid efter dådet publiceras minnesord om de båda offren i Sydsvenskan. Där...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Medarbetare och elever hedrar de två lärare som de förlorat, Beatrice och Karin. Beatrice beskrivs som en hängiven och ytterst professionell lärare och som en ovanligt levande och ljus människa till sin natur. Men också envis, handlingskraftig och uthållig. En elev återger några helt avgörande ord från Beatrice. Citat: "Jag har bestämt mig för att du inte får ge upp. Du ska klara det här året." Karin beskrivs som glad och livlig, snabb i repliken, noggrann och kollegial. Det står att Karins arbete mot ondska och intolerans präglade hennes livsgärning. Att hon genom att vara med och arrangera och leda årliga resor till Auschwitz för skolans elever i årskurs 3 bidrog till att, citat, rikta ljuset mot det motstånd som var och en av oss är mäktig och skyldig att göra. Hennes livsgärning kan sammanfattas i ett ord: hängivenhet. Den 20 juli inleds huvudförhandlingen i målet. En fråga som många då hoppas få svar på är varför. Men efter att Fabian gett sin version och förklaring i rätten säger målsägande beträdet för Karins anhöriga, Rasmus Lovén, att man inte fått något riktigt svar på varför händelsen ägde rum. I utredningen kan man se att Fabians intresse för både incelkultur och skoldåd tycks ha börjat under hösten 2021. Vilket framgår inte minst av hans sökhistorik på internet.
Berätta lite om det här med skoldåd. Vad hade han pratat om det? Vad handlade det om?
Han började en kurs i kriminologi på hösten.
Vi har läraren Eva igen.
Han hade två favoritämnen. Alltså, Fabian pratade rätt så mycket med mig under lektionstid. Vi pratade inte utanför lektionstid, men på lektionerna. Och han visade väldigt fascination för skoldåd. Därför det var någonting som, då tänkte jag i början av höstterminen, var konstigt, varför pratar man om detta? Men då var det andra elever i hans klass som också gick samma kurs som han i kriminologi som berättade för mig under lektionstid om när Fabian var närvarande. Att de hade tagit upp det i början av hösten och pratat om detta just på denna kursen och fördjupat sig i det. Och då var Fabian väldigt fascinerad av detta och pratade mycket kring detta. Och det återkom man till flera gånger under höstterminen sen.
Mm. Okej. Okay. Var det bara på hösten?
Jag kommer inte ihåg, men han återkom till vissa ämnen som intresserade honom. Det var skoldåd, han nämnde incelkultur som jag inte hade en aning om att det ens existerar, men han berättade om vad det var för något för mig. Och han pratade faktiskt lite om vapen. Alltså, man pratar om allt möjligt, va? Men han pratar om detta också.
Varsågod, advokat Löfven.
Tack så mycket. Jo, du nämnde ju här...
Målsägande beträde för Karins anhöriga, Rasmus Löfven.
Att du hade märkt ett ökat intresse eller ökad fascination från Fabians sida för skoldåd under hösten. Du nämnde också att han började prata om incelkultur. När i tiden är det som Fabian börjar prata om det?
Just incelkulturen?
Ja.
Det är svårt för mig att svara på, för jag kommer nog inte riktigt ihåg. Men det var någon gång under höstterminen i alla fall.
Okej.
Okay. Och sen har jag hört i efterhand, men det visste jag inte då, att han gjorde ett gymnasiearbete kring den kulturen.
Var det något som han pratade om vid enstaka tillfälle och var det upprepat eller...
Någon gång under hösten så introducerade han mig för det. Han pratade ganska engagerat kring det här. Och jag visste ju inte vad det var. Han förklarade lite och sen gick jag ju såklart och googlade upp vad det här var. För jag ville ju veta vad det var för något skumt. Va? Och jag tyckte ju var horribelt. Så att jag modererade honom med det då.
Just det här kring incelkulturen, hade du någon uppfattning om varför han tog upp det med dig och varför han började prata om det?
Jag tror att Fabian gärna ville berätta saker som han hade i huvudet för mig för att han litade på mig. Och han visste att jag var liksom inte fördömde honom utan han kände sig nog ganska fri att prata om det han ville med mig. För att jag lyssnade och sen modererade jag som en vuxen. Han var trygg med mig. Och jag tror också att det är därför som han berättade så pass mycket den här marsdagen för mig. Jag tror på något vis att det gav honom någon trygghet i allt det hemska.
Efter att huvudförhandlingen i målet avslutats genomgår Fabian en rättspsykiatrisk undersökning.
Den 18-åring som är åtalad för att ha mördat två lärare på latinskolan i Malmö i mars var inte påverkad av en allvarlig psykisk störning. Det visar den rättspsykiatriska undersökningen.
Det har ju också under den rättsmedicinska bedömningen av hans psykiska välmående kommit fram att han har autistiska tendenser och han har väldigt svårt att styra sina impulser.
I den rättspsykiatriska undersökningen framkommer att Fabian Cederholm har autism. Försvarsadvokaten vill därför att Fabian ska dömas till vård trots att han inte bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, alternativt ett tidsbestämt fängelsestraff. Åklagare Johanna Liljeblad och sin sida yrkar på livstidsfängelse. Och i och med att den så kallade ungdomsrabatten slopades i januari 2022 så är alltså livstidsfängelse en möjlig påföljd trots att Fabian bara är 18 år. Den 8 september kommer tingsrättens dom.
18-åringen döms till livstidsfängelse för dubbelmorden vid Malmö Latinskola.
Det här är fullständigt unikt. Det är första gången en så ung person
döms till lagens strängaste straff.
Tingsrätten går på åklagarens linje. I domen konstaterar man att gärningarna var planerade, att offren utsattes för ett mycket omfattande, brutalt och besinningslöst våld, att de måste ha känt svår dödsångest och att tillvägagångssättet måste karakteriseras som särskilt hänsynslöst. Enligt tingsrättens bedömning har hans agerande inte haft något samband med eller påverkats av brister i hans utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Vidare skriver de: den omständigheten att han är autistisk föranleder inte någon annan bedömning. Gällande motiv står det i domen att det inte finns något i utredningen som tyder på att gärningarna skulle vara politiskt eller religiöst motiverade, eller på annat sätt betingade av några extrema eller förvridna uppfattningar om kön eller etnicitet. Men man skriver också att det i målet finns uppgifter om att Fabian Cederholm velat ha uppmärksamhet, och att detta, tillsammans med hans fascination för skolskjutningar och andra liknande våldsdåd, medför att hans uppgifter om motivet till gärningarna inte framstår som helt övertygande i alla delar.
Min klient är så pass sjuk så att han egentligen inte hade någon direkt kontroll över det han gjorde där på skolan den här eftermiddagen.
Fabian Cederholms advokat överklagar tingsrättens dom. I förhandlingen i hovrätten kallas ett expertvittne, en överläkare i psykiatri, som menar att Fabian på grund av sin autism inte kunde kontrollera sina handlingar. Dessutom får Socialstyrelsens rättsliga råd i uppdrag att se över utlåtandet från den rättspsykiatriska undersökningen.
Den 18-åring som dömts till livstidsfängelse för morden på två lärare på Malmö latinskola lider inte av en allvarlig psykisk störning. Det slår Socialstyrelsens rättsliga råd fast. Det rättsliga rådets beslut gör att nu även hovrätten kan döma honom till fängelse.
Alltså den diagnosen som då min klient lider under motiverar att hovrätten nu på sin kammare går in i frågeställningen förmildrande omständighet.
Den 19 december kommer hovrättens dom.
Nu klockan 11 meddelade hovrätten en dom mot en 18-åring som erkänt de båda lärarmorden på Malmö latinskola i våras.
Den före detta eleven har erkänt de båda morden men hade hoppats på att dömas till vård istället för fängelse. Men nu har alltså hovrätten, precis som Malmö tingsrätt redan har gjort, valt att ge honom lagens hårdaste straff.
De säger att man kan anta att 18-åringens utveckling och omdömesförmåga har varit bristande jämfört med andra personer i samma ålder. Det kan ses som förmildrande omständigheter, men det ska inte påverka straffet, så skriver hovrätten.
Försvaret väljer att överklaga även hovrättens dom. Men i februari 2023 meddelar Högsta domstolen att man inte ger något prövningstillstånd. Det här innebär att straffet står fast. Det blir livstidsfängelse för Fabian Cederholm. Du har hört Inför rätta om lärarmorden på Malmö latinskola. Det här var den andra och sista delen. Producent och reporter var jag, Jonas Thornberg. Redaktör var Timmy Strandberg, som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Bistod gjorde även Moa Sultanian Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offrens, de anhörigas och de övriga inblandades anonymitet. Eleven Felicias röst är utbytt och lästes in av Melody Lovelin. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.